Som utgångspunkt för vår betraktelse i dagens gudstjänst har vi valt psalm 139. Den finns på det här bladet ni fick i ingången. Och vi kommer att läsa delar av den under olika delar av betraktelsen. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd.
Faller och faller och faller oavbrutet nedåt. Kroppen som en muskel i kramp. Hjärtats hetsiga dunkande. Illamåendet. Sömlösheten. Tankarna som roterar inom mig febrilt sökande efter en fast punkt. Klockradion visar 4:30. Koltrasten utanför mitt fönster lovsjunger det efterlängtade ljuset. Utmattad faller jag i sömn och drömmer om ett liv efter döden. När jag hörde rubriken aktas om psykisk ohälsa så kom jag att tänka på en ung, sportig, smärt kvinna jag mötte för några år sedan i samband med ett bröllop där jag var vigselförrättare. I en av pauserna under bröllopsfesten, när alkoholen släppt lite på gränserna, kom hon fram till mig där jag satt i min pastorsskjorta och hon berättade att hon sedan många år kämpar med anorexi. Att hon periodvis stoppar fingrarna i halsen varje gång hon har ätit en måltid. Och den attraktiva utsidan hade alltså en helt annan insida. Men få i hennes närhet förstod det. Hennes psykiska ohälsa var dold för omvärlden. Jag kommer också att tänka på mannen jag mött flera gånger i tunnelbanan. Ni kanske också har gjort det. Han som måste trampa många gånger på olika golvplattor för att kunna gå vidare. En man som mitt i det blommande livet helt och hållet är upptagen med att hålla sin ångest i schack och inför bokstavligen varje steg han tar måste han hålla den här ångesten i schack. Hans psykiska ohälsa är synlig för alla. Men det är väl så här att det alltid är lättare att tala om andras psykiska ohälsa än att nämna sin egen. Men dikten jag läste är min egen, daterad till den 24 augusti 1996. Då var jag också en person som tvångsmässigt försökte hålla min starka ångest i schack, men som likt kvinnan på bröllopsfesten var duktig på att dölja den. Jag har en vän som jag tröttsamt många gånger ringde när jag var förtvivlad. Jag minns ett tillfälle när jag skulle göra en längre resa och den starka ångesten tog tag om mig och drabbade mig hårt. Jag tänkte att jag var tvungen att stanna hemma, stänga mig inne, gömma mig. Och helt uppriven och desperat ringde jag till min vän. Hon sa helt lugnt till mig: inte ska du ge upp nu. Du som har kämpat så mycket, du som har kommit så långt med dig själv, inte ska du ge upp nu, Göran. visst orkar du göra den här resan. Och jag visste att jag hade några jobbiga dagar framför mig. För ångest försvinner inte bara av farten. Men jag valde ändå att göra den här resan. Och när ångesten väl fallit undan efter några dagar så betydde resan oerhört mycket för mig. Och jag skulle vilja säga, jag hittade ett papper här, att den här resan utifrån det långa loppet gjorde att situationen förändrades och blev, i alla fall i ett större perspektiv, någon slags vändpunkt. Det här att någon faktiskt trodde på min egen förmåga tror jag var helt avgörande för att jag skulle orka. Och då vänder jag mig till dig, Benita. Är det så att du kan känna igen dig i den här dikten? Eller är det snarare så att du är vännen som blir uppringd?
Mm. Jag kan säga att jag vet inte vad det innebär att leva med svår ångest eller att vara i djup depression. Och när jag hör din dikt så tänker jag att det mörkret som jag tycker du beskriver i den dikten, det har jag aldrig behövt uppleva. Och jag inser att det är någonting som jag är tacksam över. Däremot så har jag erfarenheten av att vara den som står bredvid. Att vara den vännen som blir uppringd. Och att vara den som tror på någon annans förmåga. Och att möta någon som har drabbats av det svåraste i livet. Och orka och våga stå kvar. Kanske under en lång tid. Är något som jag tänker kräver mod. Och en av mina vänner som när hon levde under svår psykisk ohälsa så berättade hon för mig hur hon kunde känna att hon kände sig pestsmittad därför att människor ryggade tillbaka när de träffade henne. För att de inte visste hur de skulle bemöta någon som mådde så dåligt. Att vara nära någon som mår dåligt sätter ju också igång mina känslor och min egen sårbarhet som jag bär på. Vilket gör att jag antingen inte klarar av situationen och går därifrån. Eller att min egen sårbarhet och mina egna erfarenheter bubblar upp och tar över hela samtalet och situationen. Så att uppmärksamheten styrs från den som har bett om mitt stöd till mig själv. Och inget av det hjälper ju den som har kommit till mig för stöd. Oavsett om jag är där som vän eller i min yrkesroll som diakon. Och det gäller att se upp och försöka skilja på det som angår mig och det som angår min medmänniska. Jag funderar också på att hela tiden hamna i den rollen som den som stöttar och den som hjälper. Och att aldrig vara den som tar emot stödet. Gör det att jag riskerar att glömma bort eller att jag inte reflekterar över min egen sårbarhet? Som jag sa i början av gudstjänsten så tog det lång tid innan jag tänkte på mig själv när jag satt och funderade på detta temat. Att jag själv bär på en psykisk skörhet och en sårbarhet. Att jag själv tänker att inom mig så finns också det finaste och det svåraste ligger nära varandra. Och jag tror att jag gör mig själv en otjänst om jag inte vågar hantera min egen psykiska skörhet. Jag antar att det finns olika sätt att förhålla sig till sin erfarenhet av psykisk ohälsa och att erfarenheten kan göra oss bättre rustade att finnas till för andra människor i deras svårighet. Så jag funderar på, Göran, vad din erfarenhet av psykisk ohälsa har lärt dig?
Både utifrån min egen erfarenhet och också i lyssnandet av andra så tror jag det första är vikten av att söka hjälp. Och att se terapi, själavård, medicin, allt detta som en Guds gåva i en väldigt svår situation. Och samtidigt komma ihåg att ytterst så är jag själv ansvarig för mitt eget liv och min vilja att förändra min livssituation. Att inte skjuta över det till andra människor, oavsett om det är vänner eller experter, och tro att de kan komma med lösningen. Jag måste själv hitta viljan till att förändra hur mitt liv ser ut. Och det andra tror jag är vikten av att leva i gemenskap. Att inte stänga sig inne, utan umgås med andra människor, även om man känner sig oerhört darrig till kroppen eller känner att man är alldeles svart under ögonen. Och när kyrkan är en god gemenskap så finns det plats för alla oss människor som lever i psykisk ohälsa utan att man behöver nämna det. Det är en öppen, varm gemenskap där vår otillräcklighet, det finns utrymme för den. Det tror jag är oerhört viktigt. Men då vänder jag mig tillbaka till dig, Benita. När du har varit hjälpare eller lyssnare, har du varit den som har suttit tyst och lyssnat, eller är du den som försöker bekräfta och leva dig in i till exempel din väns svåra situation?
Jag skulle säga att jag är mycket av en lyssnare, i alla fall till att börja med. Jag lyssnar och försöker höra vad som sägs och vad som inte sägs i berättelsen som jag hör till. Och jag vill inte gå in och bekräfta tankar eller känslor för snabbt, därför att då är jag rädd att jag tystar den andra personen och att den inte berättar klart sin berättelse. Sen tror jag att det är viktigt också med bekräftelsen att den som berättar får veta att han eller hon inte är ensam om sina tankar, och att jag står pall för att lyssna och inte försöker förminska eller förstora ångesten på något sätt. Och det jag har lärt mig är att det är sällan som orden som är det viktigaste, utan att det är själva närvaron, att vara där, som betyder något när man har rollen som den som stöttar. Och det svåraste kan vara att låta bli, att lova att det blir bättre och försöka släta över och trösta bort det svåra, istället för att klara av att bara finnas med. Det finns en man som heter Lars Björklund som är tidigare sjukhuspräst, och nu jobbar han som själavårdare på Sigtuna stiftelsen. Han har skrivit en bok som heter Modet att ingenting göra. En mycket bra bok som jag kan varmt rekommendera. Och han skriver där att det krävs mod att låta bli att hjälpa bara för hjälpandets skull eller för sin egen skull. Och det krävs mod att våga vara nära utan att göra något, förutom det viktiga att vara nära.
Modet att ingenting göra kanske också är ett uttryck som kan användas när man själv kämpar med ångest. Den som någon gång drabbas av psykisk ohälsa tror jag förenas och känner igen sig av den tanken att man så snabbt som möjligt vill bli kvitt det här fruktansvärda som man har drabbats av. Och att det är så frestande att snabbt söka enkla lösningar och snabb lindring. Alkohol är ju bara ett exempel i vårt samhälle, ett sätt att försöka fly undan det smärtsamma. Men det finns många andra sätt, andra missbruk som drivs av den starka ångesten. Och den som börjat med att undvika ångesten drabbas ju ofta ytterligare av ångest, för man får ångest för ångesten. Och människor som till exempel har tvångstankar kan ju ofta vara väldigt svåra att förstå, därför att det finns ett virvar av vägar fram till det beteende man har som egentligen är orsakat av en utveckling som har varit tidigare. Om man tänker på Gud som den snabbe fixaren som borde ta bort all vår smärta, så tror jag det är en gudsbild som kan bli väldigt stark, därför att vi ofta vänder oss till Gud först när livet är som svårast. Och det är lätt att bli besviken på Gud om man tror sig vilja ha ett bönesvar där man blir avlyft allt det här obehagliga som man har både fysiskt och psykiskt. Men om Gud bara blir någon slags kosmisk Martin Timell som kommer hem till oss och bara löser våra problem, så tror jag vi absolut har missförstått Guds väsen. Begreppet evig används i Bibeln om Gud. Och det står för ett öppnare, bredare, djupare perspektiv än de perspektiv vi människor har. Och då blir inte Gud fixaren, utan istället den som kan se på vårt liv på lång sikt och som långsamt leder oss vidare mot hjälp, mot tröst och till slut också till någon slags läkedom i djupet av oss själva.
Som hjälpare är det kanske lätt att tänka att det hela tiden hänger på mig själv. Och det kan bli tufft att, som jag sa, våga stå någon så nära och vara kvar under en längre tid. Och man tänker att det här kommer jag aldrig klara. Jag läste några ord som ärkebiskop Anders Weiryd skrev. Och jag citerar honom. Han skriver så här. När jag möter en människa så är det inte jag som bär dit Gud. Gud är redan där. Det hänger alltså inte bara på mig som hjälpare. För Gud är redan där i det mötet. Och den bilden hjälpte mig att se bilden av Gud som den närvarande. Som den som är ständigt närvarande. Som höjer min blick och låter mig se att jag går inte ensam. I psalm 139 som vi började med så uttrycker Gud sin omsorg om oss. Och för att förstå vilken stark bild som målas upp så behöver vi veta att judarna var ett ökenfolk. De var vana att leva i öknen och att hamna i havet var något av det mest fruktansvärda, fasansfulla som kunde hända. Och då kanske vi kan förstå att psalm 139 uttrycker att Guds omsorg är med oss även i de absolut svåraste situationerna. Och jag fortsätter att läsa. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus.
Guds rätta namn är den uthålliga. Hon som hjälper oss med djup och uthållig kärlek. Guds rätta namn är den långsiktige. Han som leder våra steg, inte bort från smärtan, utan rakt igenom den. Och om vi har tillit till en sådan Gud, då kan vi själva bli tåligt, långsiktigt, älskande med människor. Amen. Vi ska gå över till en stund av bön och förbön i vår gudstjänst. Och vi ska inleda den med att vi sjunger psalm 888. Det är en ny psalm som vi förhoppningsvis kan hjälpas åt att lära oss. Låt oss be. Gud, vi ber för alla människor som just nu faller och faller och faller. Gud, vi ber att de får modet att ingenting göra. Att vänta på kraft, att söka hjälp, att få det stöd från sin omgivning som man så väl behöver. Gud, du som är uthållighet, ge uthållighet. Gud, du som är långsiktighet, ge långsiktighet.
Gud, vi ber för de människor som just nu är de som försöker stötta. Som ser smärtan hos nära och kära. Och som kanske våndas över att ingenting kunna göra. Vi ber att de människor som just nu stöttar ska få hjälp att älska och uthärda. Att orka finnas vid någons sida.
Gud, vi ber för de politiker vi har valt och andra beslutsfattare inom vård och omsorg. Ge visdom till alla som kan påverka hur samhället förhåller sig till den psykiska ohälsan. Ge dem visdom och insikt att dagens sätt inte alls är tillräcklig, utan att det krävs resurser och reformer. Ge oss alla vishet.
Gud, så ber vi också för de bönelappar som har kommit in i vår böneurna i Söderhallarna och här i kyrkan. Tack för att vi på så sätt kan visa omsorg om våra medmänniskor. Och vi ber med någon som önskar det iranska folket frihet. Och vi ber med någon som önskar en livskamrat. Tack Gud att du hör böner. Att du hör var och en, vars och ens människas rop på hjälp. Varje människas tacksamhet över att få finnas. Och varje människas bön om förlåtelse. Tack för att vi kan få vända oss till dig i alla situationer. Och att vi kan bära varandra i bön och förbön. Amen.